Jag vill börja med att be än en gång en bön för det Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och att vi ska få se Guds härlighet. Tror vi att Gud förmår göra allt han vill? Tror vi att Gud sitter i sin himmel och längtar efter att få ge oss av sina välsignelser? Så borde vi kunna sitta med förväntan också en sån här vanlig söndag. Första söndagen i mars. När det är människor ute i skidspåret som kämpar sig fram de här milen i Vasaloppet. Herre, nu ber vi att du ska välsigna den här gudstjänsten fortsättningsvis, Herre. Tack för att du är mitt ibland oss, Herre. Och jag upphöjer det namnet, Herre Jesus. Ditt namn som ska verka ibland oss idag, Herre Jesus. På våra hjärtan och i våra liv, Herre. Jag ber för att du ska öppna vars och ens hjärta idag för ditt ord, Herre. Och för din helige andes tilltal, Herre. Även om det finns människor här som inte förstår svenska så bra, Herre, så ber jag att din ande ska förklara ditt ord för dem, Herre. Att det ska få bli verksamt och verkligt för dem, Herre, i Jesu Kristi namn. Jag ber att du ska öppna deras öron så att de hör vad du säger, Herre. Inte vad jag säger, men vad du säger idag, Herre, i Jesu Kristi namn. Och så lägger jag den här gudstjänsten i dina välsignade händer och ber i Faderns, Sonens och den heliga andes namn om din närvaro i Jesu namn. Amen. Vi har annonserat att vi ska ha gudstjänst idag. Det har stått i predikoturen och det står ute på en affisch här ute vid anslagstavlan. Jag tänkte tala om annonsering idag. Men inte på det sätt som vi kanske tänker när vi tänker i ordet annonsering, utan jag tänkte tala om övernaturlig annonsering. Därför att jag tror att det är det som skiljer församlingen från vanliga traditionella föreningar runt omkring oss. Även om man idag har försökt att fösa in församlingen i föreningsfacket också, så är församlingen en unik verklighet i vårt samhälle och i världen idag, att Gud har velat bygga sin församling, inte en förening utan en församling som är uppbyggd av levande stenar, som är du och jag som är med här i kyrkan idag. Ifrån första Korintierbrevets 14 kapitel och några verser där. I den vers 26 ska jag läsa. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Och så läser jag den 12:e versen i samma kapitel. Så är det också med er, eftersom ni är ivriga att få andens gåvor. Sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Det är vad som är Guds tanke med våra gudstjänster och möten och samlingar när vi samlas i Jesu namn. Det är de fyra U:na: undervisning, uppbyggelse, uppenbarelse, underverk. Och när Paulus talade om de här gåvorna så säger han någonting som är ganska självklart tydligen enligt honom. Så är det också med er, säger han, som jag läste i vers 12. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor. Sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Och det jag efterlyser idag, det är vår iver. Hur är det med vår iver att söka få del av andens gåvor? Är vi så ivriga att få andens gåvor idag? I Efesierbrevet så talar Paulus också om om detta med nådegåvor. I Efesierbrevets fjärde kapitel, och då handlar det väl mer om ifrån vers 7 om tjänstegåvor. Men ändå är det gåvor ifrån den helige ande som han vill att vi ska använda och få att fungera i församlingen. Sjunde versen läser jag: men åt var och en gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det: han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det om inte att han också har stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Det handlar alltså om en process som vi behöver få vara delaktiga i. Alltså att leva på ett sådant sätt att vi når fram till någonting. Inte att vi är så att säga färdiga på något sätt och tycker att jag har hunnit längst och någon annan har hunnit lite kortare på vägen. Utan jag tror att oavsett om vi har hunnit långt fram eller har inte hunnit så lång bit på den andliga livsresan, så finns det oerhört mycket mer att få. Och därför så tror jag att det behövs en gemensam iver ibland oss som Gud kan känna av, uppleva och ta på. Därför att det är folk som väntar efter honom behöver inte vänta i förtvivlan och uppgivenhet att kommer han aldrig, utan Gud sitter i sin himmel och han vill ingenting mer än att ge oss av sina gåvor. Han steg upp i höjden. Det talas om Kristus, att när han dog och for upp till sin fader i himmelen, så var hans första prioritet att han skulle utföra det han hade lovat sina apostlar när han lämnade dem här nere på jorden. Att de skulle vänta i Jerusalem till dess att de blev uppfyllda av kraft. När han kom upp till fadern så var det hans första prioritet att han skulle sända sin helige ande till apostlarna som väntade på att det skulle ske. Jag tror att de var ivriga i sin väntan på att det här skulle få ske, att den helige ande som Jesus hade talat om skulle komma. De här andliga tjänsterna, det är ju så att när vi har våra mänskliga förmågor och när vi studerar fram till att vi blir ingenjörer eller om vi blir förskollärare eller om vi blir pastorer, så har vi någonting som vi studerar fram till att vi får de kvalifikationerna som krävs för att vi ska få en titel, ett yrke och så vidare. Men så här är det ju också inom den andliga verksamheten i Guds församling, att andlig verksamhet kräver andliga kvalifikationer. Och det är ju ingenting som man kanske kan i första hand få efter att ha studerat, som vi kanske har gjort i olika år som, alltså olika yrken kräver ju utbildningar i olika mängd och i olika och många år kanske till exempel för att läsa sig till det. Utan det här är ju någonting som andliga gåvor är ju någonting som inte vi får som förtjänstmedaljer eller som betyg på att vi har utfört gått en utbildning, utan det är ju vad de står för. De står som nådegåvor i Bibeln. Alltså de som gåvor som är givna av nåd, inte av förtjänst. Och då kan man ju fråga sig i våra dagar om våra mänskliga kvalifikationer har fått spela för stor roll och Guds kvalifikationer har fått en mindre betydelse. Vi har ju en utveckling i världen där alltså människan blir klokare och klokare. Alltså, det verkar som att det finns ingen hejd på vad människan kan åstadkomma. Och det är ju lite grann dilemmat, detta med att när människan i lustgården åt av det förbjudna trädet. Och vad var det för träd? Jo, det var kunskapens träd. På gott och ont. Kunskapens träd. Kunskap är både av godo och av ondo. Alltså kunskap som kan användas till så mycket goda saker. Men kunskap kan också missbrukas. Jag hörde en intervju med han som är datakillen här. Vad heter han? Nej, jag tänkte på Windows. Bill Gates. Han är ju en av världens rikaste människor. Och han har ju en enorm insikt i detta med data, världens område och så här, och har ju utvecklat datatekniken enormt. Och han har tjänat enorma mängder pengar på sitt kunnande. Och idag så använder han sitt kunnande och sina enorma rikedomar på ett väldigt ovanligt sätt. Han ger sina tillgångar till människor i nöd. Till människor som behöver hjälp. Där står Bill Gates och delar ut pengar till människor i djup nöd. Det tycker jag är beundransvärt. När människor med sån kunskap och sånt intellekt använder sin kunskap och sitt intellekt till att hjälpa människor i nöd. Kunskapens träd på gott och ont. I första Korintierbrevets 12:e kapitel så ska jag bara läsa en vers där. Den första versen. Han säger så här, Paulus. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Det finns ju saker och ting som jag säger, Gud ger oss saker och ting av nåd, men han vill också att vi ska få en bra och rätt kunskap om de andliga tingen, alltså om gåvorna och om allt det här som finns i det kristna livet. Det handlar om att kunna få en kunskap om det så att det kan bli till välsignelse för oss. Första Korintierbrevets 14:e kapitel slår vi upp också. Och då står det där, jag tar bara utplockade versar i det här för att det inte ska bli för långt idag. Men ifrån första Korintierbrevet 14 och vers 12 så talar han om gåvorna. Så är det också med er, eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sökt och ett överflöd för sådana som uppbygger församlingar. Jag citerar om det där som jag läste i början här. Jag ska se om jag... 14 och 12, ja. Det talas om att när anden fördelar sina gåvor så ger han dem efter sin vilja. Alltså att inte att det är någon annans vilja, utan efter sin vilja. Och han gör det i överflöd, säger Bibeln också. Det talas om en man, jag vet inte om jag har berättat det här någon gång förut tidigare, om en man som hade en granne. Han brukade, ni vet att det finns såna här människor som verkar vara helt outrustade, men de har en förmåga att kunna be och få låna saker och ting av andra. Och det var så med den här mannen, han hade ju sin granne som han ofta brukade gå och få låna saker av. Och nu var han i stort behov av att få låna och få använda en skottkärra. Och så nu visste han ju att hans granne hade precis köpt en helt ny skottkärra. Så han tänkte först att ja, men det är ju självklart att jag ska gå till min granne och be att få låna hans skottkärra. Han har ju en helt ny, tänk att få använda sig av en helt ny skottkärra, det ska bli helt fantastiskt. Och på vägen dit så börjar han prata med sig själv att han har en fantastiskt fin skottkärra, min granne, och jag ska få låna den. Eller tänk om han är kanske för ny för honom. Han kanske inte vill låna ut den. Han pratar så här med sig själv under tiden han går till grannen. Och med inställningen att jag ska be honom att få låna den där skottkärran. Och på vägen dit så pratar han med sig själv om att ja, men han har ju en sån fantastisk fin skottkärra. Tänk om inte han vill låna ut den och låta mig få skita ner den och förstöra den. Och intala sig under vägen han ska be om lån, få låna den här skottkärran, så intalar han sig hur omöjligt det är att han ska få låna den här skottkärran. För att han är så snål, och han är ju egentligen en splirrans ny skottkärra, vill han säkert inte låna ut. Så när han närmar sig sin granne så ser han grannen ute på tomten stående där, och han ska precis be honom om skottkärran, så säger han: du kan behålla din skottkärra. Alltså att han inser att det är helt omöjligt. Han vill inte ge mig. Han vill inte låna ut sin skottkärra till mig. Så att på vägen dit så har han övertalat sig själv att det är omöjligt. Och det är lite grann så jag tänker ibland när vi söker Gud och Guds gåvor. Att vi intalar oss att han vill inte ge mig. Han vill säkert ge alla andra. Men jag tillhör ju det här undantaget att inte vill Gud ge mig någonting. Och så intalar vi oss själva, så när vi kommer till Gud och ber om nådens gåvor, så har vi stängt dörren för möjligheten att få uppleva dem, att få ta del av. Men anden fördelar sina gåvor efter sin vilja i överflöd. Paulus, han talar om Timoteus, sin andlige son, att han inte skulle försumma den nådegåva som han hade fått. Så kan det ju vara också att vi har haft saker och ting i våra liv där det har varit en känsla av att vi har fått använda gåvor som Gud har gett. Det kanske är tungotal, det kanske kan vara andra saker, profetiska, en profetisk känsla, smörjelse som vi har varit i tidigare. Men så har åren gått och det har samlats annat på våra hjärtan och liv som har på något sätt stoppat det här andliga flödet. Och vi har inte längre tillgång till den här känslan, till den här upplevelsen av att Herren är med oss. Men så att det verkar som att vi kan förlora det här om inte vi vårdar det på rätt sätt, om inte vi använder det på rätt sätt. Och därför säger Paulus till sin andlige son Timoteus: försumma inte nådegåvan, utan använd den. Vi behöver ibland på våra verktyg som vi har hemma så behövs det lite omvårdnad, för annars kanske de rostar till och blir oanvändbara. Då behöver vi lite olja, och vi kanske behöver lite en fil och fila upp dem och skärpa till dem. Och då kan det upplevas som helt nya i våra händer. Alltså vi behöver ta vård om våra nådegåvor. I andra Timoteusbrevet så säger Paulus till sin andlige son Timoteus: låt nådegåvan flamma upp igen. Flamma upp igen den nådegåva som finns i dig. Alltså det verkar på något sätt som att vi har möjlighet att påverka gåvans funktion i våra liv. Alltså att vi kan gå ut i tro och börja använda dem igen. Låt den flamma upp igen. I första Petrusbrevet så säger Petrus så här att vi ska tjäna varandra. Vad då med? Jo, med nådegåvorna. Och jag tror att vi behövde bli mer hungriga efter att få se det här fungera i våra sammanhang. Att gåvorna börjar fungera. Och då säger Paulus, när han talar om det här med att vi ska söka vinna de andliga gåvorna, så säger han framförallt profetians gåva. Det verkar som att han menar på att den profetiska gåvan har en speciell betydelse och en speciell roll i den andliga församlingen som är viktig att söka efter och att försöka få tag i. Och när pingstens under sker på pingstdagen, så vet ni ju att anden kom över alla som var samlade i den där övre salen, och han kom över dem som en eldslåga, och de började tala nya tungomål. Alltså nya språk som de inte kunde från naturen, alltså av egen kunskap, utan det var gåvor av som den helige ande gav dem. Och de talade ord som anden ingav dem. Ibland får man ju ingivelser, och det är på något sätt så den helige ande också arbetar med oss. Han ger oss ingivelser, han ger oss en känsla, en tanke som föds i vårt inre, som kan vara första ledet i ett fungerande nådegåva, en nådegåva att börja fungera i våra liv. Och jag tror att det här behöver vi ta vara på och att använda oss av, att våga gå steget ut och börja använda de gåvor som Herren har gett oss genom sin ande. I Apostlagärningarna så är den boken är ju fylld av exempel på hur de första kristna använde sina gåvor. Och du kan ju studera det här genom Apostlagärningarnas berättelser, hur apostlarna och lärjungarna och de som finns omnämnda där, de var redskap som använde den gåvorna i sin tjänst, i vardagen. Ni vet Ananias som fick den här ingivelsen att han skulle, jag ska läsa om ta det som ett exempel i Apostlagärningarna. Vad säger jag nu någonstans? Det står om han som fick det här tilltalet att han skulle ge sig ut på raka gatan. För den var öde på folk. Alltså, ibland så kan man ju få såna här tankar som kan upplevas helt knasiga. 9, förlåt, jag var helt borta nu ett tag här. Jag har inte kommit hem än. 9 och 10, då står det om den här Ananias. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn, Ananias, och han svarade, här är jag, Herre. Och Herren sa till honom, bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är för Tarsus, ty se, han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Alltså det här är såna här, Bibeln vill undervisa oss om hur den helige ande arbetar. Hur han kan tala till oss på olika sätt. Och för Ananias så var det som i en syn. I det 8:e kapitlet så talar ju den anden till Filippos som skulle gå ut på till en gata som låg helt öde. Och då kan man ju börja dividera med såna här tankar och fundera, varför ska jag dit och varför ska jag göra det här? Det visar sig att den helige ande ibland ger oss inviter, inbjuder oss, att lockar oss att följa honom, att gå i hans, så att säga, tillsammans med honom. Inte behöver vi ge oss ut ensamma, men det är ju lite grann det här med att våga ta steget och börja gå när vi får de här inviterna, när vi får de här tankarna som ibland kan verka lite halvt knasiga, men när Herren har gett oss de där tankarna så leder de ofta till någonting väldigt gott. Både för oss själva och framförallt kanske de människor som vi möter där Gud vill använda oss som sina redskap. Gud vill att vi ska lyda Gud mer än människor. Och jag tror att Gud vill någonting mer med oss som människor än vad vi hittills har fått uppleva i våra liv. Och jag tror framförallt att han vill använda församlingen på ett större sätt och vidare sätt än han hittills har kunnat göra i våran sammanhang. Därför att Gud vill att vi ska fungera Inte bara som för oss själva i en inre krets, utan Gud vill att vi ska få bli till välsignelse för människor som vi möter och som kommer i vår väg. Och därför så tror jag att vi är beroende av att få se de här nådegåvorna börja fungera i våra liv. Och det vill jag verkligen uppmana oss till, att söka de här nådegåvorna, att be till Herren om att få klart för sig vilken gåva han har gett mig, vilken gåva han har gett dig. Ibland kan det vara så här att det är människor runt omkring oss som ser på oss vad det är vi har. Vi kanske inte själv blir på en gång uppmärksamma på det och blir klara över vad som finns i oss. Men vår omgivning kan ibland bekräfta saker och ting så att vi får klart för oss att det är ju det här jag har. Och på det sättet så kan vi hjälpa varandra i det här och föra oss fram och fösa varandra fram till att det här får börja fungera, att när vi kommer samman så har var och en något att ge. Och det är ju det vi längtar efter, att få se Gud verka ibland oss med sin andes kraft och med sin välsignelse. Och som vi har sagt idag så ska vi ha en förbönstund här efter predikans slut och smörja med olja den som vill uppleva helande och be om Guds välsignelse och andens kraft över den som vill uppleva det. Alltså att det här ska få vara något som är helt naturligt och självklart ibland oss, ingenting som är uppsåsat, utan den helige ande är ju en mycket känslig person. Jag tror inte att vi behöver piska upp någon speciell stämning för att det här ska fungera, utan jag tror att den helige ande är här när vi är samlade i Jesu namn, och han verkar på sitt sätt utan att vi behöver piska honom till det, eller att vi behöver komma upp i falsett i vår bön, utan vi kan be lugnt och stilla och Guds ande vill verka och möta oss där vi finns. Han vet var vi befinner oss i livet, han vet vår gårdag, och han vet hur vi har det idag, och framförallt så vet han vad som ligger framför. Det vi har bakom oss, det har vi lämnat. Och idag så har vi den här dagen som vi har någorlunda koll på. Men morgondagen vet vi inte så mycket om. Men den ligger i Guds händer. Och behöver du något speciellt för det som du känner en oro för inför en osäker framtid kanske, så vill Herren vara med här och styrka dig och befria dig från oron och ge dig trygghet och visshet om att han går med dig. När vi talar om den helige ande så talar Jesus ofta om honom. Och han namngav honom som hjälparen. Hjälparen, den helige ande. Och vet ni att grundtextens ord för hjälparen heter parakletos. Och därifrån har vi ju det här fantastiska matematiska termen parallell. Han går parallellt med oss. Och det är det som är så fantastiskt, att få veta det och få känna det. Att den helige ande, han springer inte långt före oss, så att ibland vi får försöka hinna ikapp honom. Och han vill inte att vi springer före heller, så att han måste försöka hinna ikapp oss. Utan han vill gå parallellt med oss, där vi befinner oss just nu. Inte så att vi måste springa ikapp honom, utan han finns där du finns, i din vardag och i din livssituation. Och det ska vi ge tillfälle att få be om, att Gud välsignar dig där du är. Ska vi be tillsammans? Och sen så ska vi tillsammans bjuda in människor att komma fram och få förbön. Herre, tack för att ditt ord verkar i våra liv. Och nu ber jag att du ska ge oss en hunger och en törst för att dessa gåvor ska få bli verklighet i våra egna liv, här i våra sammanhang. Att gåvorna ska få komma i funktion ibland oss, Herre. Och att du ska få bli synlig ibland oss. Att vi ska få se din härlighet uppenbaras och veta att du finns mitt ibland oss, Herre. Genom att människor får uppleva din beröring och ditt tilltal, Herre. Att det var det som var det tydliga när du gick här nere. Att under och tecken stadfäste din närvaro, Herre. I Jesu Kristi namn. Tack att du är densamma idag för oss, Herre. Och att du vill idag stadfästa din närvaro ibland oss. Genom under och tecken som bevisar att vi har kontakt med en levande Kristus. Med en Gud som sitter på sin tron och vill ingenting annat än gott för oss, Herre. Nu ber jag att du ska välsigna våra hjärtan och liv idag, Herre. Och välsigna ditt ord på våra hjärtan, att vi får åstadkomma någonting. Väcka upp oss, Herre, efter en hunger och en längtan efter att få se din andes verk i våra liv. I Jesu namn. Amen.